Bibeln ger många löften om att Gud kan göra långt mycket mer än vad som vi kan föreställa oss och vad som ens är naturligt möjligt. Jesus sa i Matteus evangeliet 10 till sina lärjungar: där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och Jesus egen bror Jakob skriver i sitt brev: är någon bland er sjuk så ska han kalla på församlingens äldste. De ska be över honom, smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Det här fascinerade mig oerhört som 15-åring som precis hade börjat läsa Bibeln. För det intryck jag hade fått av kristendomen var att Jesus kan göra mirakler. För han var som stålmannen. Han gick runt och förvandlade vatten till vin och uppväckte döda och så vidare. Och allt det var liksom ett tecken på att han är Guds son. Så nu är kyrkans uppgift att minnas hur häftigt det var. För länge sedan när stålmannen gick omkring och gjorde massa extraordinära saker. Jag såg på kyrkan som ett museum som bara skulle minnas hur det var för länge sedan. Men när jag började läsa de här bibelorden så förstod jag, okej, Jesus är Guds son. Jesus kan göra mirakler, men poängen är inte att Jesus är den enda i historien som har kunnat bota sjuka mirakulöst och uppleva mirakler. Utan det Jesus förkunnade var att alla som följer honom kommer ta del av den heliga anden. Och på så sätt få kraft från himlen att uppleva det mirakulösa. Inte för att vi liksom är mirakulösa i oss själva, utan för att vi får ta del av Guds ande. Och det är det som de här bibelorden beskriver. Att vi kan få uppleva mirakler. Och något som verkligen slog mig när jag läste Bibeln för första gången, det är missionsbefallningen. I sista kapitlet i Matteus evangeliet, där Jesus säger till sina lärjungar: gå ut och gör hela världen till lärjungar. Och jag insåg, jag är en lärjunge. Fram tills dess så hade jag gjort en skarp skillnad mellan lärjungarna, som var ett gäng runt Jesus för 2000 år sedan, och kristna som fanns idag. Jag tänkte det som två helt olika grupper. Men plötsligt insåg jag, kristna är lärjungar till Jesus. Och då gäller de här löftena även mig. Även jag kan gå ut och bota sjuka, uppväcka döda. Det är ett löfte som gäller mig. Men om det nu är så häftigt, var är då bevisen? Jag är ju lite skeptiskt lagd. Jag ville veta att det här faktiskt fungerar idag. Och jag förväntar mig att om det nu är så fantastiskt att Gud griper in och gör saker i våra liv, då borde man kunna dokumentera det. Så jag började leta efter källor på när Gud har gripit in och det har dokumenterats. Jag insåg att de här källorna var inte särskilt lättillgängliga. Det krävdes en hel del research och jag visste att alla inte är lika nördiga som jag som kan tugga mig igenom en bok på 3000 sidor om mirakler av professor Craig Keener i USA. Så jag tänkte, jag vill ta och skriva böcker som på ett lättbegripligt men seriöst sätt verkligen dokumenterar det här. Så det blev då först Dokumenterade mirakler, den här boken som fokuserar på helande. Och sen så skrev jag en bok om språkmirakler. Det är liksom mitt bidrag till att dokumentera det övernaturliga. Och språkmiraklerna kommer jag som sagt då, som Simon nämnde, prata om imorgon. Men nu tänkte jag att vi ska fokusera på helanden, tillfrisknanden som sker på ett sätt som vetenskapen inte kan förklara. Jag satte igång och började leta upp exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Och det tar ju lite lång tid att säga, så jag har förkortat det till Voteb. Så när jag säger Voteb så menar jag tillfrisknanden som äger rum efter bön, som inte har en vetenskaplig förklaring. Enligt vilka då? Jo, enligt de läkare och experter som har tittat på de här fallen. Och det finns faktiskt en hel del. Jag tog kontakt med Ken de Gunther Brown som är professor i religionsvetenskap vid Indiana University och som har skrivit innan mig om just att använda vetenskap för att hitta mirakler. Hon beskriver bland annat hur hon åkte 2009 till Mozambique tillsammans med ett gäng läkare. Och så undersökte de syn- och hörselnedsatta ute på landsbygden i Mozambique som fick bön i Jesu namn för helanden. Och de såg fantastiska resultat. Nu hoppas jag här att ingen är allergisk mot statistik och diagram och sådana saker, men det här är det som Ken de Gunther Brown då sen presenterade i en vetenskaplig artikel i tidskriften Southern Medical Journal. Och jag vill att ni ska fokusera på diagrammet uppe till höger. Det är ett gäng staplar där. Och de här staplarna visar hur hörselnedsättningen förändrades hos de människor som då fick bön för helande i Jesu namn. Svart stapel är vänster öra före bön, vit stapel är höger öra före bön och de randiga staplarna är skillnaden efter bön. Och som ni kanske kan se så i flera av de här fallen så går det ner, vilket innebär att de hör bättre. Ju högre stapel, desto mer hörselnedsättning eller grad av dövhet hade de här personerna. Och det här är en decibelskala. Man mäter hur väl personer kan uppfatta ett ljud. De får liksom sätta på sig hörlurar och så spelar man upp ett ljud i olika decibelhalter. Och så tar man och antecknar när personen faktiskt kan höra det här ljudet. Decibelskalor är logaritmiska. Vilket innebär att 20 är 10 gånger större än 10. 30 är 10 gånger större än 20. Så en förbättring från 100 decibel över vanlig hörselnivå ner till 40 eller 30 innebär att en person bokstavligen hör minst 1 miljon gånger bättre än vad de gjorde innan. Så det är riktigt dramatiska förbättringar som de kunde se i flera av de här fallen. Och enda skillnaden var om det var före eller efter bön för helande i Jesu namn. Diagrammet nere i mitten har samma princip, men där visar det då skillnaden i synnedsättning. Och det är samma sak här, ju högre stapel desto sämre såg de. Svart stapel är synnedsättningen före bön, vit stapel är efter bön. Och ni kan även se där i exempel 1 och 3 och 10 i synnerhet otroligt dramatiska förbättringar där folk går från att vara i princip helt och hållet blinda till att kunna se klart. Och enda skillnaden är att någon hade bett för helande i Jesu namn från en missionsorganisation som heter Iris Global som finns i Mozambique. Nå, allt det här är ju lite akademiskt och dammigt och sådär. Så för att konkretisera vad det faktiskt hände så tänkte jag berätta om Martin. Det är inte Martin på bilden där, jag kunde inte hitta en bild på henne. Däremot den vita kvinnan till höger är Heidi Baker som var den missionär som bad för Martin. Och Martin, hon tillhörde båda grupperna. Hon led både av hörselnedsättning och synnedsättning. Så hon kunde inte höra 100 decibel över vanlig hörselnivå på något öra. Hon kunde inte läsa översta raden på syntavlan. Men efter bön så förbättrades det till 40 decibel i vänster öra, 30 decibel i höger öra. Synen förbättrades till 20 på 80 som i det amerikanska systemet är en oerhörd förbättring jämfört med det som hon led av tidigare som var runt 20 på 400. Så det här förändrade hennes liv. Hon levde ute på landsbygden i Mosambik. Hon hade inte någon enkel tillgång till sjukvård. Det här var det som gjorde att hon helt plötsligt kunde vara en del av samhället igen. Hon var så tacksam till Gud för det. Jag har pratat med Maria Johansson som bor här i Sverige i Flen. Hon led även hon av hörselnedsättning. Hon hade en obotlig hörselskada som satt i öronsnäckorna. Och hon började märka 2012 att hon inte kunde höra lika bra. Hon blev beroende av att läsa på läpparna och kunde inte hänga med i samtal som pågick när flera pratade samtidigt. Hon kunde inte prata i telefon. Och hon gick till en öronläkare och de konstaterade att cellerna i öronsnäckorna dog en efter en. Så de sa till henne att om vi inte gör ett implantat så kommer du bli helt och hållet död. 4 år senare, när hennes hörsel har blivit mycket, mycket värre, så får hon reda på att det ska vara ett möte i hennes församling, Sionförsamlingen i Flen, där några missionärer ska berätta om tecken under de mirakler som Gud gör i Etiopien. Så Maria går dit med sin man Peter och hon kan ju inte höra så mycket av vad de säger, men hon får det liksom beskrivet för sig. Och sen så när missionärerna är klara så bjuder de in till att be för helande. Och det var många redan som hade bett för Maria och hon hade bett mycket själv och ingenting tydligt hade hänt. Men hon hade inte gett upp hoppet. Hon tänkte idag kanske det händer. Så hon går fram, de ber för henne, hon känner att Guds kraft berör henne. Och sen går hon tillbaka, sätter sig i bänken och lovsången kör igång. Och hon kan höra den. Så hon brister ut, jag kan höra! Och hon beskriver sen så vackert i en bok som hon har skrivit, som ni ser där, Mitt livs mirakler. Hur hon sen njöt av att gå hem efter det här mötet. Och hon kunde höra gruset under sina fötter och fåglarna som kvittrade. Den natten kunde hon inte sova. För att det var en fluga i rummet och hennes man snarkade. Hon låg där och njöt. Och en tid senare så går hon tillbaka då till öronläkaren. Det ni ska få se nu kallas för audiogram, som visuellt uppmäter hur bra eller dåligt någon hör. Så till vänster så har ni då audiogrammet från maj 2016. Och som allra bäst så kunde Maria höra 50 decibel av vanlig hörselnivå på höger öra, men de flesta frekvenser var det betydligt sämre än så. Förändringen sen i september 2016, efter att hon hade varit på den här gudstjänsten, var att hon hade fått tillbaka den hörsel som hon hade innan hon blev sjuk. Det var inte superhörsel, det var fortfarande ner där de högre frekvenserna, och det är ganska normalt för kvinnor i Marias ålder att man har svårt att höra syrsor och sånt där. Men det var tillräckligt dramatisk förändring för att det helt skulle förbluffa läkaren, som ju konstatera att det som Maria hade lidit av, det var ju att cellerna hade dött. Och nu var de tillbaka. Så öronläkaren sa det: jag ser ingen naturlig förklaring till detta. Du kan kalla det ett mirakel. Och det är precis vad Maria gör. Jag pratade med Jens Sjöström i Umeå, som har varit lagkapten för Umeå FC i flera år och engagerat sig i fotbollen där. 2013 så blev han tacklad på en träningsmatch, tuppade av, tänkte att han hade fått en hjärnskakning, men det visade sig vara en hjärnskada. Så han vårdades sen på neurorehab på Norrlands universitetssjukhus. 5 specialistläkare vårdade honom. Och de beskrev för honom att det här är inte en hjärnskada du kommer komma tillbaka från. Utan vi ska hjälpa dig att liksom anpassa ditt liv efter dina nya förutsättningar. Men du kommer inte kunna spela fotboll igen. Han var tvungen att sova minst 12 timmar varje natt. Han kunde inte lyssna på musik. Han kunde inte kolla på film. Han kunde inte gå till kyrkan eller på en restaurang eller någonstans där det fanns stora folksamlingar. Allt det här överbelastade hans hjärna och gjorde att han mådde fruktansvärt dåligt. Så han fick leva sitt liv i en mörk lägenhet, ta emot enskilda besök i små samlingar. Och det var ju förstås jättejobbigt för honom. När han har varit sjuk i 8 månader så får han reda på att damlaget i Umeå söker en coach. Och han tar upp det här med sina läkare och säger: jag vet att jag aldrig kommer kunna spela fotboll igen, men det skulle betyda så mycket för mig om jag kunde vara coach och finnas vid sidan av planen och ge råd till tjejerna som ska spela. Läkarna var väldigt skeptiska till detta, så att det kommer nog inte gå så bra, men ge det ett försök, se om du klarar av det. Men ha på dig hörselkåpor, ha på dig solglasögon. Försök begränsa alla intryck du får. Så sen 2 månader efter det, i februari 2014, så är då Jens på väg tillsammans med damlaget på deras första träningsmatch som han ska vara coach för. Och då får han ett sms från sin vän Lydia som är med i samma kyrka som honom. Och jag har pratat med Lydia också. Lydia var övertygad om att Jens skulle bli frisk. Det var som att hon bara visste det. Så det var det hon skrev i smset. Hej Jens, idag är det din dag. Kom till kyrkan så blir du helad. Det är ett väldigt trevligt sms att få, eller hur? Och Jens svarade: tack för omtanken, men jag kan inte komma, tyvärr är upptagen. Och hon svarade: det gör ingenting. Det är inte kyrkan som helar, utan det är Gud som helar. Och vi ber för dig ändå. Mitt under andra halvlek så sitter Jens, mår jättedåligt, hörselkåporna och solglasögonen hjälper inte, utan han har fruktansvärd huvudvärk. Han försöker hänga med vad som händer i matchen, men det är jättejobbigt för honom. Och så plötsligt, klockan ungefär 3:30 på eftermiddagen, så är det som att lock lyfter från hans ögon, öron och panna. Han kan ta in allt som händer runt omkring honom. Han har inga problem längre med hjärntrötthet. Och han tänker: wow, fotboll alltså. Jag måste fått en adrenalinkick. Men han vågade inte tro att han var helad. Han tänkte att det här var någon tillfällig rush som han hade fått för att han tyckte att fotboll är så kul. Men grejen är att de här symptomen kommer inte tillbaka. Utan han var helt fri och han åker hem igen, han lägger sig och vaknar tidigt nästa morgon. Han sa till mig, när han hade liksom ansträngt sig under den här perioden, då behövde han inte bara sova 12 timmar utan 15 timmar minst. Men nu vaknar han efter 8 timmars sömn och då tänkte han: okej, då ska vi ta och pröva det här. Så på förmiddagen så hjälpte han till i sin pappas verkstad. Han åt lunch på restaurang med sin flickvän. Han lirade fotboll med en kompis på eftermiddagen, drog hem, lagade mat, tog en löptur. Och sen så körde han lite mjuktennis med en annan kompis på kvällen. Lägger sig klockan 11, vaknar 8 nästa morgon. Och då tänker han: tack Gud att jag blev helad. Följande torsdag så är det ett bönemöte i hans församling, Christ Church i Umeå. Så han kommer dit, det första gången på flera månader som han går till kyrkan. Och Lydia är där. Hon blir så glad av att se honom. Frågar hur han mår, han beskriver att han mår bra igen. Och han frågar henne: när var det i söndags som ni bad för mig här i kyrkan? 3:30. Precis samma tid som Jens hade blivit frisk många kilometer därifrån. Jag har pratat med Elise Lindqvist som kallas för Ängen på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Hon har gjort en fantastisk insats för att hjälpa utsatta kvinnor i Stockholms innerstad. Och det här är ett arbete som hon har blivit uppmärksammad för och hon har fått sommarprata som ni ser på bilden och sådär. Men inget av det hade varit möjligt om inte det faktum att hon hade blivit helad från cancer i slutet på 90-talet. Hon diagnostiserades med obotlig cancer. Hon hade en stor tumör i ryggen som var så pass stor att man kunde liksom känna den genom att dra med handen längs med ryggen. Och hennes läkare på Karolinska sjukhuset sa: jag är ledsen Elise, men vi ser inte hur du kommer kunna bli frisk från det här. Elise gick på en helande gudstjänst i sin församling, Klara kyrka i Stockholm. Där det var en engelsk predikant som gästade och talade och bad för helande. Och Elis går fram, den här engelska prästen och flera andra tar då och ber för henne. Och hon känner sig så fylld av Guds kraft att hon inte kan hålla sig på benen längre. Hon faller liksom så, men lyckligtvis det är någon som tar emot henne. Så de lägger henne på stengolvet i Klara kyrka. Och när hon ligger där så känner hon som att händer masserar henne precis där hennes tumör är. Efter att folk har bett för henne så reser hon sig upp. Hon känner själv med handen på ryggen. Hon kan inte känna tumören. Hon går tillbaka till sjukhuset. De gör sina tester. De ser inte att det finns någon cancer kvar i kroppen. Varken tumör eller metastaser eller någonting. Så hennes läkare blir ju otroligt förbluffad över detta. Och säger: Elis, du måste komma tillbaka när jag undervisar mina studenter i medicin. Så att de ska förstå att det händer saker här på sjukhusen som vetenskapen inte kan förklara. Så Elis fick sen komma tillbaka till Karolinska sjukhuset, berätta om sitt helande för framtidens läkarstudenter. Jag intervjuat Sivert Edorsson som bodde i Orsa. Han lever tyvärr inte längre. Men när jag hade möjlighet att prata med honom så berättade han om sitt helande från astma och andningssvårigheter. Han hade haft jättesvår astma till den grad att han behövde ha en särskild andningsmask på natten och tillföra syre för att förhindra att han skulle kvävas medan han sov. Han gick med rullator. När han predikade, han var pastor, så liksom fick han viska i mikrofonen. Det var jättesvårt att höra honom när han pratade i telefon. Hans döttrar berättade för mig. Så det här påverkade hela hans liv. Och han skickades runt till olika instanser. Till slut så hamnade han, precis som Jens, på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Där han vårdades av överläkare Eva Norman. Och efter att de hade prövat massa olika saker så konstaterade hon: jag är ledsen Sivert, du får nog leva med det här resten av ditt liv. Men Sivert åkte på bönemöte i Övre Sopporo. Och då vet man att man är i Norrland när man hamnar i Övre Sopporo. Så där så åker han tillsammans med några vänner. Han är ju förvarnat om att han har svår astma och att folk inte ska ha parfym och sådär och undvika tända ljus. Men det blir någon miss så att den säng han får har lakan som har tvättats i parfymerats tvättmedel. Så det blir en superjobbig natt för honom. Och sen nästa morgon så går han till några vänner och säger: snälla be för mig att jag blir av med det här en gång för alla. Jag är så less på de här andningssvårigheterna. Så de tar och ber för honom och det händer ingenting vad de märker. De ber igen. Sivert tar det djupaste andantag han har kunnat ta på flera år. Han hade med sig en liten mojäng som kunde testa lungkapacitet som han prövar. Och han kunde se att han har fullständigt normal lungkapacitet igen. Så då tar Sivert och tänder ljus. Och sen så ger han sig ut i slalombacken. Och han gör allt, han behöver inte använda rullator längre. Han kommer hem till sin fru. Hon är chockad, deras granne som inte är troende. Han är ännu mer chockad. Och någon som också blir chockad blir då överläkare Eva Norman som skriver i Siverts journal: han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus och har inga besvär längre. Och sen har jag också pratat med Bengt Eriksson i Flen som även han fick cancer. Och Bengt är lite av en profil i Flen, har varit engagerad i kommunpolitiken i många år. Så det var väldigt många människor som bad för Bengt när han hade fått beskedet som ingen läkare vill ge men som de behöver ge ibland, att vi kan inte bota det här. Och läkaren Johan Raud heter han, uppmanade Bengt att avsluta sitt liv, skriva sitt testamente. Du kommer inte överleva fram till jul, sa han till honom. Men det var mängder med människor som bad för Bengt. Och sen kan man se i hans journaler att från då i juli 2003 där de konstaterar att det finns cancer i bukspottkörteln, att metastaser har spridit sig till levern och att de satte till palliativ cytostatika som inte är cellgifter som kan bota cancern utan man sätter in det i livets slutskede för att minska smärtan. Så helt plötsligt i september så finns det ingen cancer kvar överhuvudtaget. Obs har någon skrivit i journalen. Och det här var ju då någonting som läkarna inte hade någon förklaring till. Johan Raud sa till Bengt att ja, du, det här måste vara ett mirakel. Bengt bad mig att också berätta om hans dotter när jag delade hans vittnesbörd. Hon fick också cancer. Och hon dog i den cancern. Och naturligtvis bad människor lika mycket för henne. Men medan Bengt blev helad på ett mirakulöst, vetenskapligt, oförklarligt sätt så blev hans dotter inte helad. Jag frågade Bengt vad han tänkte om det. Han sa att det är svårbegripligt. Och samtidigt så sa han att han kände sig aldrig orolig att dö för egen skull. Hans bön var att han skulle vara kvar i livet så att han skulle finnas där för sin dotter. Och det fick han ju. Men naturligtvis bad han minst lika ivrigt att hon skulle överleva. Han är trygg i att hon kände Jesus och hon är tillsammans med Jesus nu. Men oj, vad han saknar henne. Och ingen förälder vill begrava sitt barn. Och det här väcker ju en fråga som jag har funderat mycket på. Och som jag tänkte att vi kunde prata en stund om tillsammans. Varför blir inte alla helade? Ta och vänd er till varandra i små grupper om två och två eller tre och tre. Och prata lite om varför tror ni att inte alla människor blir helade? Nej, men som sagt, jag har ju funderat en hel del på det här själv. Och något som jag har slagits av är att när jag har tittat på alla de här olika fallen av dokumenterade helanden så jag kan inte se något tydligt mönster i att liksom man måste be den här särskilda bönen eller att det måste vara så här många personer som ber utan precis som när vi läser evangelierna och följer Jesus helande tjänst så sker det på väldigt olika sätt vid olika tillfällen. Så är det också idag. Och det går liksom inte att automatisera, att liksom hitta ett system. Gör du bara det här eller ber du bara på det här sättet så blir bönesvaret garanterat. Och det är ju på ett sätt frustrerande. Men samtidigt så pekar ju det på att det vilar i Guds hand. Och även om det är väldigt svårbegripligt att förstå varför en person blir helad och inte en annan, varför vi behöver vänta ända till himmelriket för att träffa vissa personer medan andra räddas till livet här och nu. Så en bild som har hjälpt mig är en liknelse med en vacker väv. Jag vet inte hur många av ni kids som har studerat vävar. Men min farmor, hon hade en vävstol där hon vävde olika vackra mönster. Och grejen med en sån, liksom ett sånt konstverk är att det kan vara en jättevacker framsida. Men vänder man på den, ser baksidan, då är det bara huller om buller. Då är det liksom trådar som går all världens väg för att få ihop det vackra på framsidan. Och lite så kan jag tänka att det är för oss. Att det vi ser just nu, det är ganska mycket huller och buller. Det är svårt att förstå varför Gud gör som han gör och varför det ena sker och inte det andra. Men när vi träder in i evigheten, får möta alla de som har gått före oss, då kanske vi ser en tydligare, vackrare bild av varför saker hände som det blev här på jorden. Och det är en tanke som bär mig. Nu tänker jag att vi tar 5 minuters paus och sen så ska vi gå vidare med spännande vittnesbörd. Gammal. Så där. Då är ni välkomna att sätta er igen. Och det är så roligt att vi här ikväll får hälsa välkommen Hans, som är en av dem som jag intervjuade och skrev om i boken. Men det här är nog första gången som vi träffas så här, för intervjun var bara över telefon. Hans har en fantastisk berättelse om ett helande som han gärna delar med oss ikväll. Varmt välkommen Hans. Jag ger plattformen till dig. Och vi ska ge
mikrofonen. Jo. Vi ska se. Nu hör ni mig i alla fall. Jo, jag heter då Hans Mannefred och jag brukar kalla mig för folkbildaren med stort F. Det var en afrikan som sa en gång: jag har inte mött Jesus, men jag har träffat herr Palme. Och då kan jag säga att jag har mött Jesus och har träffat Palme. Och det var så att 1975 så pryade jag i riksdagen. Och det var då jag mötte Palme. Jesus mötte jag redan som femåring i Philadelphia här i Mariannelund. Och jag minns fortfarande reportaget som Kenny gjorde på Vimmerby tidning. Han satt där 100 meter ifrån. Det var stort för mig på den tiden. Ja, idag så har jag med mig en jacka. Och det kanske ni undrar, vad är det för jacka han har? Jo, det är faktiskt ett arv från Molle Lindberg. Och då kommer jag att tänka på när han var här i början på 60-talet. Och min syster Lena och min bror Anders fick inte gå på tältmötet. För man var rädd för att tältet skulle ramla ihop helt enkelt. Tältmötena hölls på Mogatan. Gatan bredvid Kronogatan där jag växte upp. Och det här, det är Arvid Lindbergs käpp. Han har också varit många gånger i Mannalund och Lönneberga och Rumskulla och Vimmerby och gjort hästaffärer. Det var Mollers bror. Och de har kopplingar hit. De är släkt med Rosengrenarna som var kända på Vimmerby marknad. Och när de besökte Rumskulla så gömde sig torparna och bönderna i sina hus. Då fick ni lite Rumskulla historia också. Jag vill liksom identifiera mig och min släkt lite granna, så ni vet vad det är för en person som står här. Min uppväxt var väl inte så rolig om jag ska vara ärlig. Jag växte upp på Kronogatan 1 och det var en olycklig familj. Och min mamma brukar jag kalla för tant Valium. Och det berodde på att hon var både alkoholist och missbrukare. Och min pappa kallade jag för farbror blå. Det var inte för att han drack Pripps blå i jaktlaget, utan för att han misshandlade min mamma så hon blev gul och blå. Så livet är inte så lätt alltid. Och mitt liv har ju varit en resa som en berg- och dalbana upp och ner. Men tack vare min tro så står jag här idag. Jag har legat illa till många gånger i mitt liv. Och räddaren för mig, det har varit Jesus. Så det är mycket enkelt för mig. Den tron som jag fick här i söndagsskolan, den sitter i ryggmärgen. Och jag har faktiskt aldrig tvivlat på min tro. Aldrig en enda sekund, inte en enda minut. Utan den har jag haft som min livförsäkring. Jo. Kyrkan och min släkt. Jag kan ju berätta då att jag skulle först gå i söndagsskola här i missionsförbundet hos Gösta nära Furulundsskolan. Och jag trivdes bra där. Men jag hade ju så förtjusande grannar, Sonja och Miriam Rudström. Och jag ville följa med till Philadelphia. Och jag frågade mamma och pappa en dag: kan jag få byta söndagsskola? På den tiden var det lite känsligt vilken söndagsskola man gick i. Men då säger mamma att det är okej. Och pappa säger: det är okej Hans, bara du sköter dig. och inte prata för mycket. Ja, men då bestämmer vi så. Så där började jag min kyrkliga karriär och då är vi på 1965-66. Och det jag lärde mig det har jag burit med mig hela livet. Så jag kan inte skryta med att jag är universitetsutbildad på hög nivå. Men jag har de två viktigaste skolorna i min CV. Det är söndagsskolan och livets skola. Och det har jag burit med hela mitt liv. I Lönneberga, det var som sagt var mina släktingar missionsförbundare. Och Emil i Lönneberga för mig, det var min gammelmorfar. Han var missionsförbundare och även hans fru. I Pelane var det mycket svenska kyrka. Mina släktingar där har varit kyrkvärdar sedan 1948 och fortfarande. Och i Rumskulla, där vi har funnits i minst 500 år, så var en del med svenska kyrka, men ganska många i Taboförsamlingen. Och där finns det en koppling med den här kyrkan. Erik Brorsson var med och startade Taboförsamlingen 1932. Tillsammans med några andra personer. Och 80% av dem som startade församlingen är jag släkt med. Det är lite kort för att ni ska veta vem det är som står här. Sen ska vi se, jag fick korta ner det här lite granna. Jo, då kommer vi till det som är det väsentliga, mirakel. Jag låg 3 dagar i min lägenhet och till och med hamnade jag på golvet och min vän var hos mig och så till mig. Men jag vägrade att ta mig till sjukhuset. Jag var ganska envis och det är inte alltid bra. Men till slut så kom de från Frälsningsarmén där jag bor i huset och sa att nu är det nog dags Hans att du tar dig till Rehov i alla fall. Och då vek jag mig för det. Och det tog flera timmar att bära ut mig från lägenheten. Så det var en pers att komma till sjukhuset och där vistades jag under ett antal månader. Så jag kan väl kalla mig för stammis på Rehov. Och först visste de inte vad det var för problem med mig. Och jag var på mycket undersökningar och jag träffade massor med olika läkare. Jag har räknat att det var ett 50-tal under min period. Det är inte så dåligt att få hjälp av så många. Men när de fick klar diagnosen för mig så var det att jag hade tjocktarmscancer. Och då frågade jag hur stor är den? Ja, om vi kan säga så här, sa doktorn, den är som en melon. Oj, tänkte jag. Det var inte så dåligt. Och sen säger de att du har cancer i lymfarna och du har cancer i lungan. Och lungan, det visste jag ju vad det var. Men ska jag vara riktigt ärlig, hade jag aldrig tänkt på vad lymfarna var. Så det fick jag har lärt mig mycket under den här perioden också. Och efter ett tag när jag hade enskilt rum, för det får man när det börjar bli riktigt allvarligt, så ska jag få ett besked om min hälsosituation. Och då är jag där på rummet och det är också en person från Frälsningsarmén som är med och sen en annan vän till mig. Och då kommer det in en doktor som inte hade något leende på läpparna och säger att vi måste informera dig om, Hans, att det är obotlig cancer du har. Och Maggan från Frälsningsarmén bröt ihop och började gråta. Och jag var inte van vid såna här situationer. Jag tog det lugnt, sakligt. Och jag sa att jag är tacksam för att jag får det här beskedet så jag vet vad som gäller. Men jag skulle uppskatta om du kan komma med ett skriftligt papper så att jag kan berätta det här för mina vänner och bekanta. Och att jag slipper diskussioner om att jag inte håller mig till sanningen. Och jag fick papperet och jag lade det på bordet. Och då ringde jag runt till mina vänner och sa att vill ni komma och hälsa på mig så får ni skynda på. För jag är kanske inte kontaktbar så många dagar till. Den enda som jag hade svårt att ringa till, det var till min egen syster. Det var det sista samtalet som jag hade. Och jag tänkte, hur ska jag formulera mig nu? Och jag sköt på det en dag till. Men så ringer jag till Lena och då säger att det är Hans. Och jag vill informera dem om att jag är på sjukhuset. Och jag har obotlig cancer. Och jag vill att du ska veta detta. Och hon tar det ovanligt lugnt. Hon var lika lugn som mig. Och säger då att jag är tacksam att du berättar det här för mig. Och kan vi göra så att vi hörs imorgon? Ja, men då gör vi så. Jag hör av mig imorgon. Och när jag la på luren så tänkte jag, varför har jag oroat mig för detta så mycket? Och så tänkte jag nästa, men hon är ju sjuksköterska. Det borde jag väl förstått att inte det skulle vara så svårt att prata om livets allvar. Jag bestämde mig för, samtidigt som jag planerade min sista tid, så ville jag ju kämpa för bönen, vapnet för att gå förbi döden. Och då ringde jag till Aftonbladet, som jag har haft mycket med att göra i livet, insändarredaktionen, och jag tänkte jag kommer nog aldrig få in insändaren, så jag får ta i så jag spricker när jag pratar med dem, för de brukar inte vara så där sugna på kyrkliga grejer. Men hör och häpnad, jag fick in en insändare i Aftonbladet där jag talar om att jag ligger här på Ryhov i dödlig cancer, och jag ber nu hela Sverige om att ni ska knäppa era händer och be om ett helande, ett mirakel i Jesu namn, amen. Kort, koncist. Hela Sverige bad för mig. I Stockholm var det många kyrkor som bad för mig. Exempelvis i Sankta Klara kyrka, så Elisabeth, min vän Elisabeth Sandlunds lilla bönegrupp bad för mig, och många andra kyrkor där. Men inte bara det, det var massor med kyrkor som jag fick igång att knäppa sina händer för mig. Det kom många personer till sjukhuset också, för jag gjorde så att jag ringde till en journalist som jag hade mycket med att göra, Yvonne Teifel på JP, och sa att om ni vill på JP så får ni göra en sista intervju med mig och ni får första king på det. Är det sant, sa hon? Ja, det är sant. Jag litar på dig, Yvonne. Och hon återkommer till mig ganska snart och säger att vi har gått igenom det hela ledningen för tidningen, och vi vill publicera det här på lördag om det går bra. Ja visst, ni är välkomna. Och det blev ju läst i många i det här länet då, ungefär kanske, ja, några hundratusen personer som läste om det här, för det blev både sidan ett och mittutslaget. Och det kom då många personer till sjukhuset, inte bara sådana som jag ringde, men ungefär 150 personer. Så ibland var det kö utanför mitt rum, och det var ganska många som knäppte sina händer och bad för mig. En som kom var min vän, förra talmannen Tage G. Pettersson, som jag har haft mycket samarbete med i olika sammanhang och intervjuat, och ja, vi har haft en väldigt nära relation. Och då säger jag att nu är det snart slut för mig, Tage, så jag vill tacka för vår vänskap. Och begravningen är planerad för Brilan, prästen, min vän, ska sköta allting. Och du kan se på pappren där på bordet hur det ska gå till. Och han blir väldigt upprörd och skriker, jag vill inte höra om någon begravning, Hans. Lägg pappren i papperskorgen. Nu är det bön och mirakel i Smålands Jerusalem som gäller. Amen. Och det bara skakade i rutorna. Och jag har en bild från det här ögonblicket, för min vän Gunnar Lundqvist tog bilden, och han lyckades att komma med på bilden, för han syntes i glasrutan. Och så skriker Tage G, så det fortsätter att skallra i glaset i väggarna. Nu går jag ner till sjukhuskyrkan och nu ber jag för dig, Hans. Jag ber till världens bästa läkare om en insats i Jesu namn. Amen. Det var en starkt ögonblick. Jag har varit på många operationer också. Och jag har varit så nära döden. Men jag var aldrig rädd, bara lite orolig när det började pipa och när personalen, jag hörde på fotstegen när det var allvar. Och sen när hjärtat då började svikta, då blev jag lite orolig. Men jag klarade operationer, flera stycken på 24 timmar inklusive uppvakning. Det är ganska tuffa grejer. En gång så var det en operation. Det var en ganska tuff operation. Och då säger jag, så de hörde det, att jag tycker det drar så kallt här i operationsrummet. Och då kommer en sjuksköterska och viskar i mitt öra: lugn Hans, det är den helige ande som är på plats. Man får inte prata om Gud på sjukhuset på det sättet, men det gör vi ändå som är kristna. Det är bara att se till att inte det hörs till för många så det blir en anmälan. Men så är det, jag har varit där 3-4 månader så jag vet hur det går till. Men det var många starka ögonblick. Och jag hade varit aktiv i Frälsningsarmén i det sociala arbetet. Jag brinner mycket för det i 8 år. Och jag sa till då att nu vill jag bli akutmedlem i Frälsningsarmén innan jag ska upp till himlen. Och då kom kårchefen upp och ett par andra personer. Och sin vän Kurt Jakobsson som jag har varit på varenda gata och torg i Jönköping. Och han har spelat och jag har pratat om Jesus. Han kom upp till mig. För han skulle stå för musiken. Och då säger Kurt, när han kom lite före de andra: det blir en fin dag idag. Och då säger jag: Kurt, det är jättefint att du ställde upp också. Och jag vill fråga dig, kan du spela Å store Gud för mig? Ja, det gör jag, sa han. Du vet Kurt att det är min älsklingssång. Ja, visst. Och kan du lova mig också på min begravning att du spelar samma? Ja, det lovar jag dig. Så kom kårchefen och de andra upp och sen så hann jag med att bli medlem också i Frälsningsarmén. Så jag jobbade egentligen på två plan. Dels hoppet om bön, men också förberedelserna för min egen död. För man kan inte vara garanterad när man knäpper händerna. Det är inget försäkringsbolag man kontaktar. Det är Jesus Kristus. En dag så kommer det, oftast när läkarna kom till mig så såg de väldigt allvarsamma ut. Men en dag så kommer en specialistläkare som jag hade stort förtroende för in med snabba steg på mitt rum. Det är något konstigt, Hans, som har hänt. Jag har fått dina svar ifrån Linköping. Och PET-röntgen har visat på att det finns ingen cancer i lungan och ingen i lymfarna. Men jag måste få säkerhetskontrollera och säkerställa den här informationen och återkomma. Och då tänkte jag själv att nu var du kanske lite för snabb att gå in med det här glädjebeskedet innan vi visste absolut att det var så. Men det var samma besked sen. Plåtarna visade på ingen cancer i lymfarna och ingen i lungan. Jag har således fått vara med om Sveriges mest kända mirakel. Det är ungefär 5 miljoner som har läst om mitt mirakel. Det har också skrivits om det i tidningar i Norge. Och jag hade en vän på Aftonbladet, Kai Rehn, som jag har jobbat mycket med. Och han frågade, får jag göra en intervju nu, Hans? Jo, det går bra. Så han kom hem till mig och tog bilder och gjorde text och allting. Och dagen efter så ringer Kai till mig vid lunchtiden och säger: ja, det är Kai. Det har ju varit publicerat nu på webben, Aftonbladet här. Första nyhet i 24 timmar. Och precis fick jag ett samtal från redaktionsledningen att det är 3 miljoner som har läst om det, Hans. Det är ganska mycket. Jag vill säga också det, när man pratar om den här frågan om Jesus och besluten. Det är inte meningen att vi ska veta vad Jesus har för grund för sina beslut. Det handlar inte om beställningsverksamhet. Och jag tror inte alls att det är bönens utformning. Det kan vara en enkel, rak, tydlig bön som gör att det blir ett mirakel. Och det får vi finna oss i. Vi är inte kunder hos Jesus som en del tror. Jag har vänner som har sagt, jag har bett till Jesus men jag fick inte hjälp med det och det. Så därför tror jag inte på Jesus. Men då har man inte satt sig in i hur det här fungerar med Jesus. Det är ju ingen livsmedelsaffär där man beställer saker. Och jag hade aldrig övergivit min tro. Vad som än har hänt i mitt liv. Jag behöver Jesus i alla sammanhang, alla situationer. Och jag kan säga att jag tycker vi ska inte vara rädda för att tala om döden. Det är ju mer naturligt att vi dör än att vi får leva. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi i olika sammanhang vågar vara öppna och så. Och jag tänker på nu min vän Carl-Jan Granqvist, en ordförande i kyrkofullmäktige i Grythyttan i många år. När han går ut och chockar Sveriges befolkning med, han har fått sin 80-årsdag nu, han har haft i dagarna. Och så säger han, jag räknar inte med att bli äldre än 85, för det har ingen annan i släkten blivit. Jag tycker det är stort och starkt att föra en sån öppen dialog. Det är inte meningen att vi ska leva till vi blir 162 år. Så är inte hela systemet, om jag får använda det uttrycket, uppbyggt. En annan vän till mig, Ingvar Carlsson, vår före statsminister, som jag har haft en del kontakter med. Han skrev också en bok. Jo, den handlar om vi måste våga tala om döden. Och där tog han bland annat upp Palmemordet naturligtvis. Men också det han öppet berättade om sin svåra situation med sin fru som har fått Alzheimer. Och det är när vi vågar vara öppna så vi kan hjälpa varandra. När tystnad råder, då hjälper vi ingen. Man förlorar ingenting på att dra av sig byxorna. Man förlorar inte på att visa att man har känsla, att man ibland vill gråta. Det är ju ett tecken på styrka. Jag är inte rädd för döden. Men jag är rädd för det som kan vara före döden. Jag ber Jesus ofta om att jag inte ska få lida. Och jag ber också om synen som är ett besvär för mig. Och en del ironiserar över bönen. Men jag säger alltid samma sak. Att inte knäppa sina händer kan ha sitt pris. Priset för mig personligen, det hade varit döden för tidigt. Nu lever jag lite på övertid. Och det är därför jag har bråttom. För jag vet inte när jag blir välkomnad till himlen. En del tycker att jag har så bråttom. De kanske tycker att jag har ADHD. Men jag säger, jag vet ju inte. Det kan vara sista dagen imorgon. Men jag är tacksam för varje dag jag kan gå upp. Jag tackar Jesus varje dag för att jag har kläder. För att jag har mat. För att jag har husrum. När jag var ung var jag fyrkantig och hård. Och lite elak. Och lite ego. Jag sa till en tjej på hemtjänsten. De hade inte tyckt om mig när jag var 19 år. Men nu tycker de alla om mig för de tycker jag är så snäll och bussig och kramgod. Men nu har jag blivit mjuk som en pepparkaka efter livets skola. Så blåser ni på mig, då kommer jag ramla ihop. Så blås inte på mig, snälla ni. Mirakel sist. Det är inget ovanligt. Varje dag så inträffar det många mirakel runt om i världen. Hur många? Det vet bara en person och ni vet vem jag talar om. Det var vad jag tänkte säga. Jag ska bara säga en sista sak. Att jag har en böneduk med mig i min jacka. Och jag vill att ni ber för mig här ute sen. Och det handlar om min syn. Jag har 20% där. Jag har 60% där. Och jag är orolig för att jag ska bli blind. Och det är ingenting jag önskar. Så jag faktiskt ber om ett mirakel till i mitt liv innan livet är slut. Det enda vi vet just nu, det är att min vittnesbörd är slut. Tack för att ni lyssnade.
Tack så jättemycket, Hans. Tack så mycket. Ja, visst är det underbart vad Gud gör. Och jag vet Hans att läkaren som undersökte dig har ju varit i kontakt med dig också och skrivit att det är fantastiska nyheter. Jag kan ärligt säga att jag aldrig har levererat så dystra besked och haft så fel. Och vi tackar Gud för det. Och vi ska absolut be för dig lite, om en liten stund. Och vi erbjuder bön för alla här som söker helande. Men jag tänkte avrunda bara med att bemöta några vanliga myter om helande som jag ofta stöter på när jag samtalar med andra skeptiker. Jag räknar ju mig själv som en skeptisk person, men min skepticism har drivit mig till att bli mer och mer säker på att det här är verkligt. Andra kan ju säga, ja men det här med helande, det är inte på riktigt, det är placeboeffekten. Är det någon som har hört folk skylla på placeboeffekten när man pratar om helande? Ja, det är flera här som har hört om det. Placebo är en väldigt intressant grej. Det går i korthet ut på att bara övertygelsen om att jag får vård gör att jag mår bättre. Man slappnar av, kroppen kan läka sig själv bättre. Och det har gjort då att vissa har föreslagit, ja, när människor blir friska efter bön, det betyder inte att det finns en gud som gör mirakler, utan det är placeboeffekten som är igång. Men placebo är inte magi. Alltså, många gånger slås jag av att en hel del ateister verkar ha större tro på placebo än vad andra kristna har tro på Gud. Nej, men så här, placebo kan inte göra att cancer försvinner. Placebo kan inte göra att en döv eller nästan döv person plötsligt kan höra igen. Det placeboeffekten kan göra det är att lindra smärta eller yrsel och sådana saker i några timmar eller ett dygn, sen kommer det tillbaka. Så när en skeptiker säger, nej men jag tror inte på helande, det är bara placeboeffekten, då vittnar den personen om att de inte har satt sig in i hur otroligt stora helanden som faktiskt sker idag. Andra säger, det är bara självläkning, det är kroppen som läker sig själv, det behövs ingen gud för att förklara det här. Men grejen är att när man går till studier som tittar på självläkning så visar det sig i de allra flesta fall så har läkarna ingen aning om vad det är som händer. Så det här är egentligen i grund och botten samma kategori som vetenskapligt oförklarade tillfrisknanden. Och det är klart att läkare som inte tror på Gud, de har ju inget annat att gå på när det sker något som inte borde kunna ske enligt den medicinska vetenskap vi har. Då är det inte så konstigt att vissa av dem hävdar, ja men kroppen måste ha läkt sig själv. Men där handlar det inte om att man faktiskt har kunnat se någon mekanism i kroppen som gör att den läker sig själv. Utan man försöker beskriva det oförklarliga. Men jag menar ju att när vi ser människor bli friska på ett sätt som vetenskapen inte kan förklara i samband med att vi ber för helande i Jesu namn, då har vi ett väldigt gott skäl att tro att den Jesus som man ber till är involverad. Och sist men inte minst, en hel del skeptiker är med att säga, men läkarna måste ha gjort fel. Läkare är människor, människor begår misstag, de har väl ställt fel diagnos och så vidare. Och här blir jag skeptisk till skeptikerna. För många av de ateister som jag gillar att samtala med, de brukar ju i vanliga fall hävda att det är ateismen som står på vetenskapens sida. Ni kristna, ni förnekar vetenskap. Men här blir det ju jag som har större tilltro till de läkare som säger vi ser ingen vetenskaplig förklaring till det här än vad ateisten har. Det var faktiskt en ateist som läste igenom hela min bok och kom med responsen, ja men det här bevisar ju att läkare är dumma i huvudet. Och jag har två bröder som är läkare och de är inte dumma i huvudet. En av dem har läst igenom den här boken och bekräftat att det inte finns några vetenskapliga förklarliga liksom, orsaker till det som är beskrivet där. Nej, men så absolut, läkare, människor och människor kan göra fel, men när det är flera olika läkare som tittar på detta och alla kommer fram till här finns det ingen naturlig förklaring som vi kan se, då behöver vi ta det på allvar. Så jag menar ju att vi med väldigt god grund kan konstatera att mirakler är något som faktiskt finns och som vi kan få uppleva idag.